Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never.
Hej och välkomna till avsnitt 64 utav Svenska FPL-podden. Vi spelar in mitt i en brinnande midweek-omgång och det är idag tisdag den 3 december. Så deadline för Gameweek 15 har precis nu när vi spelar in passerat. Så att vi kommer framförallt lägga fokus på att gå igenom Gameweek 14 i sin helhet och blicka framåt mot Gameweek 16. Vi körde även en Facebook Live-sändning här tidigare idag där vi pratade upp Game Week 15 och svarade på en del lyssnarfrågor. Och jag tror att det här är något vi kommer fortsätta med nu när det kommer vara en del midweek-omgångar här i december. Och jag hoppas att det är många som uppskattar det och det är kul när det kommer in så mycket frågor som det gjorde idag. Och fortsätter det göra det så fortsätter vi köra på helt enkelt. Utöver att vi ska syna Game Week 14 och den omgången i stort så kikar vi in i poddligan, hur det ser ut. Och även poddlaget som, ja men det rullar på. Vi ska gå igenom rekommendationer inför Game Week 16 och avsluta med en del lyssnafrågor. Och den här podden sponsras som vanligt utav vår spelpartner Coolbet. Och jag har inte kollat framåt så mycket mot Game Week 16 så jag har egentligen inga spelrekar eller så och att köra Game Week 15 blir lite konstigt. Men jag var inne på Coolbets sida idag och såg att de har en hel del fantasy-spel där man kan betta på, de ställer två spelare head to head och den som tar mest poäng får, ska man tippa på. Så det är en ganska kul grej som jag inte har sett hos så många andra spelbolag. Så att om man är intresserad av det så skulle jag rekommendera att kika in på Coolbets sida. Även de här spelen är enbart för dig som är över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Sen ska vi även tacka våra övriga sponsorer som ser till att vi har kanonpriser i ligan. Och ja, här i veckan så lottades ju EM-slutspelet som går av stapeln i sommar. Och egentligen alla våra tre partners här gör sig ju även fint till kommande EM-slutspel. Man köper exempelvis den svenska matchtröjan med fördel på unisportstore.se. Man klickar hem sin matchbiljett eller paketresa via Dynamo Sports. Och om man inte har möjlighet att glida över till Dublin eller Bilbao för att se Sveriges matcher på plats, så glider man såklart in på Glenn Sports Bar för lite skönt häng om man är i Göteborg och med omnejd. Stort tack till våra sponsorer. Men jag tänker att vi kastar oss in i Game Week 14 och summerar den. Och jag tänkte börja där med Newcastle-Manchester City. Där City går på en ny mina och det blir 2-2. Men alla Sterling-ägare, äntligen får Sterling nu offensiv utdelning i form av en kasse efter alla sina fina insatser. Dock tror jag att man som Sterling-ägare inte är helt till sig av 1+0 mot ett motstånd av Newcastles dignitet. Speciellt inte sett till hur många raka blankningar han har stått för på senare tid. Sterling är lite jobbigt. Han startar även ikväll här på tisdagen i Game Week 15. Och alla de här matcherna, han får ingen vila. Jag tror att det kan slita lite på honom. Vi får se om han klarar av att hålla den statistik som han ändå har visat upp tidigare. I Game Week 14 så gjorde även Kevin De Bruyne mål. Och till skillnad från Sterling så roffar De Bruyne åt sig alla tre bonus medan Sterling helt blir utan. Och det vet vi ju sedan tidigare att De Bruyne älskar det här bonussystemet som Fantasy har satt upp. Kevin De Bruyne hade flest goal attempts och även fast alla utom ett var utanför boxen så behöver man ju inte vara jätteorolig som Kevin De Bruyne ägare då vi alla vet hans precision med långskotten, något som man även visar vid målet. Kevin De Bruyne imponerar inte bara med sina avslut utan är den spelare i spelet som fullständigt dominerar nyckelpassningar. Denna vecka gjorde han 6 stycken, vilket totalt denna säsong landar på 52. Och det är alltså 21 stycken fler än någon annan mittfältare i spelet. Jag tror att mer poäng är att vänta från egentligen både Kevin De Bruyne och Sterling framöver, trots ett lite tuffare spelschema. En annan som skulle kunna göra det bra, men som eventuellt är en lite väl kortsiktig chansning, är Jesus som har gjort mål nu ikväll, nu när Aguero är ljumskadad. Men mitt stora problem med en sån chansning är ändå att man förmodligen inom ganska kort tid kommer behöva offra ett byte för att bli av med Jesus när Aguero väl är tillbaka. Och jag tycker man ska hålla hårt i de här byterna nu med det här tajta spelschemat. Det kommer bli rotationer, skador. Man behöver byterna. Att då göra ett så kortsiktigt byte där man vet att man ska göra något, det tycker i alla fall jag känns jobbigt. Jag vet inte, hur resonerar du, Stefan, som det ser ut just nu kring kortsiktiga byten? Är det något du ändå kikar mot för och liksom uppsidan till differential poäng, eller tänker du lite mer som jag argumenterar för här?
Nej, jag tänker nog mer som du, och i Jesus fall så fanns det ett case att hoppa på någon tidigt, men nu tror jag att den möjligheten är borta. I alla fall blir det för få matcher potentiellt sett innan Aguero är tillbaka för att jag skulle gilla det nu.
Mm. Ja, men då är vi på samma våglängd där. Jag ska även avslutningsvis säga det om City att defensivt, ja, släpper man in 2 mål mot Newcastle och dessutom tuffare motstånd väntar, så skulle jag säga att man gör bäst i att bara hålla sig från Citys så kallade defensiv. Newcastle, ja, jag är ledsen alla Newcastle-fans där ute, men jag kommer inte vara så långrandig. Det är självklart imponerande att stjäla poäng från City, men jag lockas inte av någon Newcastle-spelare trots ett lite bättre schema som kommer här.
Yes, då tänker jag prata om vår suveräna ligaledare i Liverpool som vinner mot Brighton med 2-1. Och man börjar matchen riktigt starkt och borde ha avgjort den här i första halvlek. Där framförallt Mané är delaktig både som framspelare och avslutare. Sen kliver Trent Alexander-Arnold in i handlingarna och vi har sett det hela säsongen, men han har ju en grym leverans från fasta situationer. Och i den här matchen så lyckas Van Dijk smita undan sin markering 2 gånger om och nickar in 2 väldigt fina, en frispark och en hörna från Trents fot. Så att 2 mål på Van Dijk och 2 ass på Trent. I övrigt så noterar jag väl att jag tycker att Salah inte alls är i speciellt bra form. Och han verkar ju fortsatt ha lite problem med den där anken då han byts ut tidigt i den här matchen. Så därav så har inte jag något intresse för honom innan Game Week 18 där Liverpool står över på grund av klubblags-VM. En annan fundering kring Liverpool är att alla de här tajta matcherna sliter en hel del på deras trupp. Och jag förväntar mig faktiskt inga större segrar från dem nu på kort sikt, trots att matcherna är bra. Och personligen nöjer jag mig därför med att sitta med Mané och Trent här. Och sen får jag se hur jag gör efter Game Week 18 när de spelar, ja, efter deras blank helt enkelt, hur man gör då. Men just nu så nöjer jag mig med 2 spelare från Liverpool. Brightons del då? Ja, det är lite som jag nämnde i förra podden att jag är mest intresserad av Danko Ryan från Brighton. Och efter att ha mött Arsenal i den här veckan så börjar spelschemat bli allt bättre. Och då blir de här två herrarna än mer intressanta. De var dessutom båda bra mot Liverpool. Och då kanske som var mest förvånande var att Dank slog en direkt frispark som han gjorde väldigt smart. Och gjorde mål på när Adrian hade precis blivit inbyten i kassen efter Alissons röda kort i den här matchen.
Ja, Liverpool där, hur resonerar du kring? Fabinho är ju skadad och missar väl resten av året som jag har förstått det. Nu är Alisson dessutom borta i minst 3 matcher antar jag med hans röda kort. Så tror du att det här är någonting som vi kommer se spår utav sett till chans till hållna nollor nu framöver?
Alisson får ju en match eftersom det var frilägesutvisning, så att han kommer vara tillbaka till Game Week 16 redan. Men Fabinho är ju såklart en viktig kugge för Liverpool, deras defensiv och chans att vinna tillbaka bollen högt upp i banan. Så att det ser jag som en klar försvagning där. Så det kommer nog inte vara... Liksom, de har haft svårt att hålla nollan redan innan. Kanske lite oflytt, men jag ser inte att chanserna har ökat nu på kort sikt i alla fall.
Nej. Tottenham Bournemouth spelar 3-2. Och, i Tottenham ser vi nu 3 raka vinster sedan Mourinho tog över, varav en match då i Champions League. Men det är knappast några spår från gamla Mourinho då vi sett 10 gjorda mål framåt och ingen håller nolla i de här 3 matcherna trots ganska beskedligt motstånd. Trots dessa defensiva brister vill jag börja med att lyfta en försvarare. Och detta är då Serge Aurier som vi har tagit in i poddlaget. Mourinho var själv ute och pratade om att Auriers styrkor tydligt ligger i offensiven. Och att han därför kommer att nyttjas mycket offensivt. Och det tror jag alla vi gillar som spelar fantasy. Speciellt sett till Auriers låga pris och förmåga att skapa offensiva poäng. Och nej, men jag tror att Aurier kommer få ganska fritt fram och gå framåt medans vänstersidan kommer hålla igen. Så Aurier tycker jag är intressant. Kliver vi framåt i banan så tycker jag att Dele Alli såklart är fin. Den här matchen gör han det ju jättebra. Jag har lite svårt att avgöra vem man helst ska gå på mellan Alli och Son. Jag börjar vikta över lite mot Alli sett till pris också. Och att Mourinho var ute och sa att han inte ens ser Alli som en mittfältare utan mer en spelare som ska spela i direkt anslutning till Harry Kane. Vilket tyder på att vi kommer se mer av Alli inne i boxen. Och det bör ju innebära en ökad poängproduktion. Och vi vet alla vad Dele Alli kan göra när han får komma in i boxen. Stark på huvudet är han och så. Varför inte nicka in några av Aurers inlägg? Samtidigt så är Son intressant. Men Son kommer nog utgå lite från kanten. Men jag tror han kommer ha hyfsad fri roll och få röra sig inåt i plan även han. Så att jag tycker Sons intresse också bör vara relativt stort. Vi har ett ganska litet urval om man bara ska kolla då sedan Mourinho tog över med endast 2 Premier League-matcher. Men sett till statistiken så är Alli den mittfältare med högst expected goals om man bortser från straffar på hela 1,43 då på 2 matcher, vilket är väldigt högt. Samtidigt som Son har motsvarande högst expected assist med 1,1 och skapat hela 5 stora chanser. Så eventuellt så förflyttar sig Sons poängproduktion till lite fler assist medan Alli kommer fylla på med mål. Men som sagt, vi har endast 2 matcher att ta den här statistiken ifrån, så man ska kanske inte dra allt för stora slutsatser. Vi går över till Bournemouth då och jag kommer upprepa mig mycket från vad jag sa förra veckan om Bournemouth i form av att de har ett oerhört tungt spelschema fram till jul samt att King är fortsatt skadad och Callum Wilson är helt ur slag. Och det gör att man gör bäst i att hålla sig borta som det är just nu. Bournemouth-spelare kan man tidigast börja kika mot efter julhelgen skulle jag säga, då spelschemat lättar betydligt. Och Bournemouth spelar ju ikväll mot Crystal Palace och ja, det står 0-0 nu efter 70 minuter trots att man har spelat en stor del av matchen med en gubbe mer.
Yes, jag fortsätter med Leicester-Everton som Leicester plockar hem med 2-1 i matchens sista spark. Men jag tycker att man skapar tillräckligt mycket för att den här segern ändå ska vara förtjänt trots att den satt hårt inne. Och det är inbytte Iheanacho som blir matchvinnare. Men det som kanske är mest intressant med det här, det var att när Leicester bytte in honom så valde de även att gå över till ett spelsystem som mer liknade en 3-5-2 där Vardy och Iheanacho var två centrala forwards och så sköt man upp Pereira som wingback medan Harvey Barnes fick spela vänster wingback och då flyttade man ner Chilwell i trebackslinjen. Och med det här så lyckades man bryta ner ett lågt sittande Everton, så att det kan nog vara en medicin som Rodgers tar fram i matcher där han möter lite mer defensiva motstånd och inte riktigt får hål på dem. Och om man då tar det vidare i en diskussion mot vilken ytterback man ska äga i Leicester så är det ju lite mer fördel i ett sånt läge med Pereira över Chilwell och prisskillnaden de två emellan har krympt här på slutet i och med att Chilwell har gått upp så mycket i pris. Annars mellan Tielemans och Maddison så tycker jag att det var en jämn match. Båda växeldrar lite på mitten och vem som går offensivt och vem som bygger upp spel lite längre ner i banan. Vardy fortsätter att leverera på topp, vilket jag tror att han kommer fortsätta göra eftersom matcherna är väldigt bra. Så mitt tips är ju att äga 3 stycken Leicester-spelare här. Everton då? Ja, ett hårt slag för Everton och framförallt för Silva som mer och mer lever på lånad tid känns det som. De har dessutom väldigt svåra matcher här kommande omgångarna och det gör att jag håller mig helt borta från deras spelare just nu.
Yes, Chelsea-West Ham, en match som West Ham faktiskt går vinnande med 1-0. Och att Chelsea skulle hemma förlora på Stamford Bridge mot detta svaga West Ham kunde, ja, i alla fall inte jag se komma. Abraham missar ju som väntat med skada, men vissa indikationer tyder på att han snart kan vara tillbaka i laget, kanske till och med redan nu till Game Week 15 och Midweek. Det som chockade mig en del var att det var Oliver Giroud som fick chansen före Batshuayi på topp, men varken Giroud eller Pedro som också fick starta imponerade i matchen. En annan person som hade det lite jobbigt var Mason Mount och det var väl egentligen endast Pulisic som visade goda offensiva tecken. Pulisic fick ju även agera striker sista 20 minuterna av matchen och kom ifrån matchen med en expected goal involvement på 1,06. Viss oro finns dock för rotation kring Pulisic sett till sitt tajta matchande och dessutom att duktige Hudson-Odoi finns att tillgå. Så ja, det lurar en rotation här i vassen. West Ham då, ja, äntligen så ställer West Ham upp med en riktig målvakt i kassen efter att David Martin fick chansen framför Sollet Roberto. Och jag ser den här vinsten snarare som att även den blinda hönan West Ham kan hitta ett korn någon gång ibland. Men nu är detta korn hittat och de kommer återgå till att gå vilse. Och investera inte i West Ham är min rek, även om jag tycker att Antonio har visat fina tendenser här i två omgångar. Men jag är ändå inte där och lockas av att plocka in honom.
Yes, Norwich-Arsenal som slutar 2-2 och det här är ju Ljungbergs första match som interimstränare och visst såg det lite bättre ut än under Emery, speciellt i första halvlek, men sen så tappar man helt bort sig i positionsspelet tycker jag och tillåter Norwich kontra på ett sätt som de inte borde få göra, för då skadar de Arsenal allt för ofta, och det var helt klart Norwich som var närmast segern i andra halvlek. Jag drar inga större slutsatser av den här insatsen från Arsenals sida. Måste se mer från dem. Jag tycker fortsatt att forwardsen är för dyra sett till vad de levererar. Även om Aubameyang kommer ifrån den här matchen med 2 mål och 3 bonus, så är en hel del flyt inblandad då han får slå om sin straff på grund av att Norwich-spelarna springer in för tidigt i straffområdet, vilket de inte hade behövt göra för att rensa bollen. Och sen så var det även hans 2 enda skott på mål i matchen. Så att ja, det hade kunnat sluta annorlunda där. Och till råga på allt så börjar ju Arsenals fina spelschema som har följt med de här under hösten ta slut nu. En som dock kanske stärkte sina aktier i FPL något efter detta är Özil, som Ljungberg verkar ha ett mycket större förtroende för än vad Emery hade. Han skulle kunna vara en differential, men jag är inte såld på den här tanken än i alla fall. Han måste visa upp mer. Han skapar i alla fall 4 chanser och kommer till 2 egna avslut i matchen. Norwich då, där har vi 2 andra som stärkte sina aktier i Pukki och kanske framförallt Cantwell, som var enda centimeter ifrån att vara 2-målsskytt i den här matchen. Och jag tycker att Norwich är ett bättre lag när Zimmerman spelar, och nu har Cantwell även vunnit tillbaka sin plats och gjort mål 2 matcher i rad här, även plockat bonuspoäng. Och han är nere på 4,6 tror jag i pris i FPL, och det är en det är väldigt bra värde på honom sett till att han spelar. Så att jag tycker han återigen är ett alternativ här för en femte mittfältsplats. Gällande Pukki så tycker jag inte att han platsar riktigt då det finns andra forwards som lockar mer, men han visar fortsatt upp goda tendenser här tycker jag, och Norwich har lite av en renässans skulle jag säga.
Nej, det är kul där. Jag är också inne på det att Cantwell lockar som ett femte mittfältsalternativ om man vill spara in lite pengar där. Men Stefan, vi måste dröja oss kvar lite vid Arsenal då du är Arsenal-fan, och som sagt Ljungberg är på plats, och jag måste säga, kan vi förvänta oss att Mustafi och David Luiz är det mittbackspar som ska få Arsenal på rätt köl? Vi såg Sokratis på bänken i den här matchen.
Nej, det var lite konstiga laguttagningar kan jag tycka. Dels hur Pepe inte alls fick chansen ens som avbytare. Han valde att bänka Sokratis, så där det kan vara något att han inte ser någonting i honom. Sen om Mustafi är den som är lösningen, det borde han väl ha fått sett svar på då han halkade runt och inte hängde med Pukki alls i den här matchen. Så att, jag vet inte hur han har tänkt sig. Om Bellerin är tillbaka så kanske det finns en Chamber som aspirerar på den platsen också. Vi får väl helt enkelt se hur Ljungberg formerar trupperna här. Men jag tror att Arsenal i alla fall har goda chanser att vinna sin hemmapremiär, för att jag tror att förhoppningsvis att vi kommer visa upp ett spel som är bättre sett i 90 minuter än vad vi gjorde i matchen mot Norwich, och kanske kan ta med oss det som var positivt från första halvlek där vi såg bra ut offensivt men tappade för mycket kontringar, vilket gjorde att Norwich går ifrån den halvleken segrande. Men som sagt, det är hemmapremiär och jag tror att Arsenal har en bra chans att vinna den matchen.
Ja, personligen så jublade jag i somras när ni gjorde klart med David Luiz och hade höga förhoppningar om att någon gång eventuellt få se de här 2 clownerna tillsammans i mitt försvaret och plocka fram popcornskålen och bara njuta av detta bedrövliga försvarsspel. Nu kom det, och jag hoppas vi kan få se det fler gånger, men jag, oavsett hur mycket jag kan skratta åt Arsenal ska vi nu prata med Manchester United som bara klarar en poäng hemma mot Aston Villa, och det är en poäng som man ska vara ganska glada över att få. Det är ett fortsatt poängtapp, och nu som sagt även på hemmaplan där Aston Villa är det bättre laget. Unge Williams startade sin 3:e gameweek i rad, men han imponerar inte enligt mig, och jag tror nog tyvärr att det är Luke Shaw som kommer få förtroendet framöver. Och jag säger tyvärr eftersom jag tycker att Shaw kanske inte heller har gjort så mycket för att imponera där på vänsterbacksplatsen. Som vi varit inne på lite här i podden så har Martial bleknat lite. Och med det så är nog Rashford egentligen den enda United-spelare som jag tycker det finns skäl att eventuellt kika mot. Och där är det ju svårt. Det är hård konkurrens bland anfallarna i spelet. Men Rashford kan ändå se att det finns värde i. Och man kan sitta kvar med Martial också. Det behöver inte vara dåligt. Men han har haft några svagare insatser. Nu i midweek så kommer ju Mourinho tillbaka till Old Trafford. Och om det är någon som vet hur man ska ta sig an United så lär det vara han. Det kommer nog bli en ganska tuff match. Och sen så väntar ett borta derby mot Manchester City som kommer bli jättetufft. Och jag vet inte, jag har sagt tidigare att jag har känt mig rätt trygg att Ole kommer vara kvar. Men jag är osäker nu om man skulle överleva eventuellt då två raka torskar här mot Spurs och City. Men det återstår att se. Aston Villa då? Ja, jag tycker att Villa har visat väldigt fin form på senare tid. Och snart ser det även spelschemat bättre ut. Vilket gör att man med lätthet kan kolla mot Grealish som i denna match stod för ett riktigt klassmål. Och utöver målet så skulle han kunna ha gjort fler poäng också, vilket gör att jag tror på honom framöver. Och jag vet att det är en spelare som du, Stefan, har blickat en hel del emot, så du får gärna fylla i där.
Ja, nej, jag tycker han har varit riktigt bra sedan han kom, eller sedan han fick börja spela lite mer offensivt. Han hade ju en liten skadefrånvaro och missade två matcher, men exkluderat dem så har han ju plockat poäng i varenda match här och har varit högst delaktig i allt som Aston Villa skapar offensivt. Så jag tycker han ser riktigt intressant ut, framförallt att byta in kanske framåt Game Week 18 där när Liverpool inte spelar, när Aston Villa spelschema ser bra ut.
Mm, nej, absolut. Jag tycker Grealish är fin ut, och även om det kanske är lite tidigt att ta in honom nu så behöver det inte vara fel, för han visar väldigt fin form och även hela Aston Villa. Nu vet jag inte hur mycket slutsatser man ska dra där United bjuder på ganska dåligt motstånd, men trots detta så tycker jag att Villa ser fina ut.
Ja, jag fortsätter med Wolverhampton Sheffield United som slutar 1-1. Och det här är ju två formstarka lag som spelar en underhållande match. Och den slutar till slut i ett kryss som jag kan tycka var välförtjänt. Även om Sheffield var bra när de hade ledningen med 1-0. Men Wolves då? Ja, Jimenez han fortsätter ju ha en löjligt hög inblandning i alla Wolves mål. Och är återigen assist skapade här, och det kunde mycket väl även ha varit att han fick ett mål i den här matchen om det inte vore för en väldigt fin räddning av Henderson på ett inlägg från Doherty där Jimenez upp och nickar. Nämnde Doherty, han gör ju mål och det är ett rätt klassiskt Doherty-mål där han har smygit sig in på bortre och nickar in ett inlägg från Jimenez helt enkelt. Och han har visat sig vara duktig på och ha friheten också att ta sig in i straffområdet och hota med framförallt mål men även assist. Och det tycker jag gör honom intressant som en differential. I övrigt så tycker jag väl inte att det finns så jättemycket mer att ta med sig från Wolves, utan det är de här spelarna som vi har nämnt tidigare. Sheffield United då? Ja, jag skulle, som jag var inne på, säga att de var närmast segern. Och det känns lite konstigt att säga att Lundström faktiskt inte hade några superchanser i den här matchen, för det har vi ju vant oss vid att han har. Istället är den stora målsumparen i den här matchen McGoldrick som bränner ett par riktigt fina lägen. Det är hans anfallskollega Mosé som gör mål, och det är även han som imponerar mest då han skapar fina chanser till sina lagkamrater, så hade mycket väl kunnat varit mer än bara ett mål. Sheffields matcher är bra nu, så en uppdubbling i försvaret eller att plocka in Mosé tillsammans med Lundström är absolut inte fel väg att gå enligt mig.
Nej, och innan jag går igenom min sista match så vill jag bara kolla här. Nu i veckan så avgjordes ju Ballon d'Or. Har du någon kort kommentar till att Lundström inte alls var med i någon diskussion kring Ballon d'Or?
Ja, det är märkligt. Det måste vara att han bara har varit ett halv eller några månader på sig här och finnas med i diskussionen.
Ja, vi ser fram emot nästa års Ballon d'Or då. Förväntar mig absolut att han ska vara en av toppkandidaterna till priset. Jag tänkte prata Burnley Crystal Palace, en match som Crystal Palace vinner med 0-2. Och om vi börjar kika in lite i Palace så har de ett väldigt fint spelschema och det finns rejäla anledningar att kika hitåt. Defensivt tror jag på fler hållna nollor, även om de i ärlighetens namn hade lite flyt just här mot Burnley. Med denna fina chans på uppkommande nollor så tycker jag att Martin Kelly är ett fint budgetalternativ till sina låga 4,1. Nu när Joel Ward är borta ett gäng veckor vad det verkar så är Kelly mer eller mindre det enda högbacksalternativet för Hodgson. Sen så ska jag säga det att Palace spelar ju ikväll mot Bournemouth och där drog Sacco på sig ett direkt rött kort mot Bournemouth och kommer att saknas i minst 3 matcher. Dessutom så klev Patrick van Aanholt av skadad tidigt i matchen och vi får se vad dessa skador från fall i försvarsleden kommer att betyda. Det ska man ändå ha med sig. Men med det sagt ska man säga att Palace nu i slutminuterna har en 1-0-ledning över Bournemouth. Så trots en man mindre så verkar de lösa poäng skulle jag nästan vilja säga. Vi får se om det blir en vinst. Men om vi blickar bortåt från defensiven och kikar mot offensiven så tycker jag fortsatt att Zaha är ett riktigt bra differential-alternativ på mittfältet. Hans mål mot Burnley är förvisso en tavla av Pope, men i det spelschema som kommer så är jag relativt övertygad om att poängen kommer fortsätta trilla in för honom. Burnley då, ja det är faktiskt 2 ordentliga tavlor från annars så säkre Pope i Burnley-kassen. Det är lite extra frustrerande när dessa 2 avslut är de enda riktiga chanserna för Palace. Och han i de här tavlorna är att han släpper in båda målen på första stolpen som man bör kunna ta. Och för att trycka på att det här är lite oflytet i torsken så utöver de här tavlorna och att Palace enda avslut på mål går i mål så hade Chris Wood dessutom 3 stora chanser i matchen men lyckades inte förvalta någon av dem. Spelschemat för Burnley börjar även bli lite lurigt nu så det kan vara bra att ha en plan för sina eventuella Burnley-spelare här framåt. Exempelvis då hitta en målvakt som roterar väl med Pope om man inte har det. Sen noterar jag att Burnley ikväll mot Manchester City spelar en 4-5-1. De brukar ju nästan alltid spela 4-4-2 annars. Och det här gör då att Ashley Barnes startar på bänken.
Ja, och sista matchen är Southampton Watford som slutar 2-1. Och efter den första halvlek där Southampton var direkt urusla så skärper de äntligen till sig på hemmaplan och skickar iväg det här hemmaspöket i alla fall tillfälligt i en väldigt, väldigt viktig match mot bottenkollegan Watford. Både Ings och James Ward-Prowse som vi har pratat upp som differential i podden hamnar i målprotokollet. Och med ett bra schema så är det väl bara att upprepa de differential-rekarna. Jag håller Ings snäppet högre än Ward-Prowse. Men sen beror det ju mycket på hur ens lag ser ut och vad man behöver få in på i vilken lagdel som avgör vem som känns hetast just för det individuella laget. Watford då? Ja, här är det ju kaosstatus deluxe när man sparkar sin andra tränare för säsongen. Och nu har man kallat upp U23-tränaren som ska coacha laget här i omgång 15 i väntan på en permanent lösning. Så att det är bara att hålla sig borta från Watford, och jag tror att de riskerar att åka ur här i år.
Ja, jag instämmer. Och med det så är matchgenomgången klar, och eftersom att vi precis har dragit igång Game Week 15 tänkte inte jag lägga mycket tid på att kika in hur poddligan såg ut efter Game Week 14. Men jag kan bara snabbt konstatera att det är jämnt i toppen och att Niklas Hamnefors och Joel Rogö delar på första platsen med sina totalt 914 poäng, vilket är väldigt imponerande. Poddlaget, ja, vi tar hem 53 poäng den här gameweeken och fortsatt gröna pilar även om de är knappa. Totalt har vi 767 poäng totalt. Vi har sparat vårt byte i gameweek 15 här, och med det hoppas vi då såklart att Abraham snart är åter i Chelsea då vi har kvar honom, och tror att hans chanser till poäng är ganska stora här framöver, och det finns ganska många lag som har bytt ut den, även om han fortsatt är högt ägd såklart. Sen så konstaterar jag bara att självförtroendet är på topp. I mitt privata lag har det gått helt fantastiskt bra, och sett över bara november månad så är det faktiskt ingen i hela poddligan som har tagit mer än mina 315 poäng. Så jag hoppas kunna rida på det här självförtroendet, och det har gått bra för poddlaget också, ska sägas. Så det är fantastiskt. Stefan, vad tänker du kring poddlaget och här framåt? Har vi några problemområden, tycker du?
Nej, alltså nu har vi satt kvar med Abraham och hoppas få betalt för det på alla. Jag tror att det var 1 miljon manager som bytt ut honom nu när han, och det ser ut som att han missar kanske en eller två game weeks. Så att förhoppningsvis så får vi betalt för våra tålamod med honom. Annars så är det väl mittfältet vi kikar på och stöpa om lite kanske, där vi har både Tielemans och Martial som vi kanske inte är helt tillfreds med. Och det är väl troligast att det kanske händer något där.
Ja, Tielemans och Martial är ju inga direkta problemspelare så, men vi får se lite vad vi hittar på, och det beror på flera saker. Men vi ska gå in i rekommendationerna, och de här rekommendationerna då är ju sett från Game Week 16 och med några Game Weeks fram, 4-5 stycken. Vi börjar med försvarssidan, och där så ska jag göra en liten justering från förra veckan. Jag har ju satt förra veckan med Trent, med Lundström och med Sjönsson, men jag tänker nog peta bort Sjönsson nu, och det är med tanke på Game Week 18 och 19 då sitter och Liverpool väntar efter varandra, och då speciellt Game Week 18 som annars kommer vara en tuff Game Week och sitta med och få ihop en bra slagkraftig trupp, så tycker jag att Sjönsson inte riktigt platsar på en topp 3-lista, och in åker faktiskt en riktig billig spelare som jag har nämnt i Kelly i Crystal Palace. Då jag tror att deras spelschema här resterande del av året kommer innebära nollor, och Kelly är en väldigt fin väg in. Van Aanholt skulle kunna vara ett alternativ, men som sagt, nu klev han av med lite baksideproblematik, så att jag vill invänta och se lite vad som händer där. Stefan, du i förra veckan hade Trent, Chilwell och Tomori. Låter du det stå eller vill du in och pilla något?
Nej, det Tomori får rycka för min del, och det är till fördel för Lundström som har ju schemat med sig nu, och ja, som vi har sett har han varit helt magisk offensivt, så att han borde man sätta på plan vecka efter vecka här, min rekommendation.
Mm. Hur resonerar du med Chilwell där? Jag pratade ju lite om Leicester. Du nämnde dessutom att Chilwell gick ner i en trebackslinje här senast, och då kanske man inte får ut det mesta av honom.
Nej, jag håller med, men jag hade satt i ordning de här rekarna med när jag kollade på Game Week 15 också. Men de har fortsatt två bra matcher här innan spelschemat vänder. Så att han får vara kvar här den här veckan, men sen börjar nog kika någon annanstans.
Absolut, jag förstår det. Jag ska säga det, det är lite svårt att veta hur man ska göra med de här rekarna och framförallt då Liverpool då de har blank Game Week i Game Week 18. Men jag tycker ju inte att man ska tumma sig helt på Liverpool-spelare på grund av det. Så tar man till exempel uppbyggt värde i en spelare som exempelvis Mané som har stigit väldigt mycket, då tycker jag att då sätter man han på kvisten i Game Week 18, för han vill man förmodligen ha kvar. Och när vi ändå nämner Mané så kliver vi över på mittfältet där både du och jag har haft honom tidigare. Vi var båda helt överens på vilka tre spelare som vi hade förra veckan. Jag tänker stå kvar i De Bruyne, Mané, Pulisic. Hur tänker du?
Jag har också kvar dem. Även fast jag tror att Pulisic, han har spelat mycket på slutet här. Så att en rotationsmatch kan man nog få räkna med honom. Men han imponerar fortsatt när han spelar. Och vilket inte de andra Chelsea-spelarna gör. Så att jag tror att han blir allt viktigare för Lampard under säsong här också.
Ja, det var ju som jag var inne på i genomgången när jag pratade Chelsea. Så jag tror också att det lutar någon vila här runt hörnet för honom. Men han ser väldigt fin ut. Forwardsidan var vi också helt överens. Och jag ser ingen anledning på att ändra där heller. Jimenez, Abraham och Vardy är det som jag står fast vid.
Ja, jag har faktiskt plockat bort Jimenez här då jag tycker matcherna ser lite sämre ut kommande fem och istället plocka in Mosé från Sheffield. Och Mosé är faktiskt en differential också, men jag tycker att hans case var starkt nu med för 5,2 miljoner att han får gå in i min trea till och med.
Mosé är jättefin, jag älskar hans lilla touch där i senaste matchen innan hans mål. Riktigt vackert. Du nämnde differentials där och vi kliver in på det. Och som sagt, vi har ju satt gränsen för att kallas för differential på 10%. Och jag väljer att faktiskt bara ha kvar en utav mina tre från förra veckan. Och den jag väljer ha kvar är James Ward-Prowse som nu står på 1,4% ägarandel. Jag skulle även kunna ha kvar Zaha, men då han börjar närma sig den här 10%-spärren har jag valt att ta bort honom. Jag tror sist jag kollade så låg han uppe på 9,4%. Jag väljer även att ta bort Jesus som... I och för sig har jag gjort mål idag, men hans plats känns ganska tveksam här inom hyfsad snar framtid när Aguero kommer tillbaka. Istället så väljer jag att ta in en mittfältare och en forward, och Mosé tar jag in som du hade med på forwardssidan. Jag tror han ägs av dryga 5%, och jag plockar även in Dele Alli i Spurs som ägs av 3,8%. Stefan, du hade Doherty, Jesus och Ings förra veckan.
Ja, det var ju jackpot. Både Ings och Doherty plockade 9 och 10 poäng. Och Jesus, han har gjort två mål i Game Week 15 här mot Burnley. Så att, det var ju full pot på de differentialsen. Men Jesus får faktiskt stryka på foten nu. Äger man honom så behåller man honom såklart. Men jag tycker inte att det är någon man plockar in längre på grund av att Aguero är närmare att komma tillbaka. Och de andra två behåller jag, men det är Alli som får äntra och då blir alltså min trio Alli, Ings och Doherty.
Yes. Vi ska gå in på en kaptensdiskussion här, och då gäller den för Game Week 16. Och vi brukar ju normalt sett börja med Liverpool och City och vad de har för matcher. Men jag känner att vi nästan måste börja med Jamie Vardy. Leicester, de möter Villa borta. Vad känner du här?
Ja, nej, han ska absolut vara med i diskussionen. Nu är det lite tidigt här, vi har inte sett dem spela än i veckan. Men ja, han har varit autokapten för mig de senaste omgångarna. Får se hur jag gör mot Aston Villa. Känns lite svalare på, plus att han då har spelat två matcher redan veckan som varit, så det blir hans tredje match för den veckan, och det har vi inte riktigt sett från Vardy som ändå är 32 bast, så han kan vara lite sliten där, så jag tror att jag kommer välja någon annan kapten i Game Week 16 faktiskt.
Ja, jag förstår absolut resonemanget kring det. Tror du att det finns någon, jag vet att vissa har spekulerat lite i det, nu senast kom Ian Acho in och var ju lite svaret på vändningen och gjorde det väldigt, väldigt bra, och du pratar ju om det här tajta matchandet och Vardys ålder och sånt. Tror du att det finns någon risk till rotation? Det är ju annars något vi har sagt om Vardy tidigare, att det är fördelen att han vilar man inte bara, han kommer spela 90 minuter vecka efter vecka efter vecka. Tror du att Iheanacho kan ändra någonting på det?
Nej, det tror jag väl inte. Men däremot så skulle de kunna byta ut Vardy kanske tidigare om de har avgjort matchen när det blir lite tajtare spelschema.
Yes. Men sen kanske vi ska hoppa tillbaka till de här två lagen som vi alltid brukar vända oss till. Vi har Liverpool som även de har bortamatch, men mot ett ganska svagt Bournemouth.
Ja, Mané för mig känns intressant. Han var väldigt bra mot Brighton och spelade fram Firmino två gånger om till fina lägen, och hade även ett läge själv som egentligen han gjorde ett helt okej avslut på, men Ryan gör en jättefin räddning, så att det hade kunnat bli mycket poäng från Manés sida i Game Week 14 här, så att jag ser honom som ett fortsatt starkt kaptensalternativ.
I Game Week 14 såg vi att det var egentligen Trent och Van Dijk som stod för poängen. Normalt sett brukar vi säga att man ska hålla sig borta från försvarare och kaptensbindel, men vi ser Bournemouth nu, de klarar inte av att få hål på Crystal Palace trots att de är en man mer i över en timme. Att Trent, skulle det kunna vara en kapten, eller tycker du att man bara ska hålla sig borta från försvarskaptensalternativen?
Ja, nej, jag hade inte gjort det. Då hade jag väl sett att Liverpool kan rada upp lite fler nollor. Dessutom med Fabinho borta, så att jag vågar inte lita på att de håller nollan.
Nej, ska man hålla om något lag så är det kanske ändå Bournemouth, men ja. jag förstår
eller,
vad du
menar. Eller Watford som de möter nästa omgång.
Ja, precis. City då, kan man kliva in där i ett derby? Jag vet att du tidigare har sagt att det är svårt i de här toppmötena, om man nu får räkna dit United, det är väl tveksamt, men de här stormötena kan man väl ändå kalla det för, och i ett derby du tycker det är svårt att förutse hur det kommer gå, men ja.
På Old Trafford hade jag aldrig kapten av någon City-spelare, för där är det alltid laddat och en väldig inställning från Uniteds sida. Nu finns det ett case tycker jag, både för Sterling och De Bruyne, kanske till viss del Jesus också, just på grund av City verkar vinna bekvämt här och de har längre vila till United-matchen än United som dessutom har en tuff match mot Tottenham och avverka först. Så att jag tror City kommer vinna och det finns absolut case, men jag brukar inte sätta kaptenen i när det är derbyn, för att det brukar kunna vara andra faktorer som avgör vem som går vinnande ur och kanske inte alltid den mest logiska matchvinnaren i de matcherna.
Nej, den här kaptensdiskussionen är ju mycket svårare än vad den brukar vara också. Till exempel så skulle man ju jättegärna vilja se hur United klarar av Spurs i Game Week 15 innan man pratar. Skulle det vara så att United helt faller igenom och släpper in tre kassar mot Spurs till exempel, så kanske man lockas lite extra av City-kaptenen. Men det skulle ju lika gärna kunna vara en 0-0-match. United har ju varit ganska snåla bakåt, även om de inte har hållit så mycket nollor så har de inte släppt till super mycket chanser, och City har inte visat någon riktig sån stor form ändå. Spurs då, som spelar hemma mot Burnley, nu som sagt har vi inte sett dem mot United, men vi har ju sett att de har varit ganska målrika här i övrigt.
Ja, nej, men Spurs tycker jag är intressant på hemmaplan, både framförallt Son, som jag fortsatt håller lite högre än Ali, men jag gillar det jag ser från Ali, så att en outsider-kapten på Ali, men jag tror att jag håller till exempel Mané före ändå.
Chelsea borta, Everton, är det något?
eventuellt, men Everton har visat att eller Silva kanske, han kämpar för sitt jobb, så han har stängt ner butiken några gånger här och spelar ett defensivt på omställningar, och det, gör de det så kan det bli målsnålt, visade de mot Leicester. Så att inget för mig där.
Det låter som att du lutar mot Mané ändå, borta mot Bournemouth, men jag tänker inte tvinga dig att komma med ett namn. Jag kommer inte ge någonting själv heller, eftersom att vi har inte sett Game Week 15, och det blir oseriöst att sitta och kasta ur sig namn utan att ha den faktan på bordet. Vi lär väl återkomma lite med hur vi tänker i poddlaget inför deadline för Game Week 16. Och då får ni lite mer inblick i hur våra tankar har gått kring kaptensalternativen. Vi ska säga det att deadline för Game Week 16 är nu på lördag vid 12.30. Och det är just Everton-Chelsea som sparkar igång denna Game Week. Och med det så tänkte jag att vi kliver in i lyssnarfrågorna, och vi har sett att det har blivit lite färre lyssnarfrågor den här veckan, vilket är förståeligt då de flesta har fullt fokus på Game Week 15. Jag fick enormt mycket frågor i livesändningen vi körde på Facebook, och det rörde i allting Game Week 15, men vi har fått några, och Tobias Koster skriver: har vi några dubbelomgångar att se fram emot? Detta med tanke på att använda de olika chipsen.
Ja, nej, det är inte klart än. Den första dubbelomgången vi kommer ha är väl när Liverpool-West Ham ska gå av stapeln. Den borde de kunna få in efter nyår någon gång. Men i övrigt så brukar det avgöras vilka som går långt i Ligakuppen och FA-kuppen som gör att spelschemat inte går ihop riktigt och att de måste möblera om. Och då brukar det landa runt Game Week 30 plus, runt 31-32 där någon gång som första större dubbla Game Weeken kommer.
Ja, det vi har sagt tidigare är väl att det kommer inte vara någon Double Game Week den här sidan nyåret. Och precis som du nämner, runt mars där kanske vi kan förvänta oss att de flesta Double Game Weeksen kommer att komma upp. Och ha bara is i magen med chipsen är rekommendationerna. Philip McLean skriver att Chelseas spelschema börjar så småningom bli lite tuffare. Vem hade ni sålt utav Abraham och Pulisic?
Ja, jag behåller båda faktiskt i dagsläget. Men annars, givet att vi får lite positiva liksom status på Abraham, att han är redo, då hade jag sålt Pulisic om jag skulle bli tvingad att sälja någon.
Ja, jag vet inte riktigt vad han tänker. Jag kollar in lite i spelschemat. Nu för Chelsea framöver tycker det ser ganska bra ut. De har Tottenham borta i Game Week 18, men jag vet inte hur svår det är. De har Arsenal borta i Game Week 20. Vad säger du om det, Stefan?
Det är en dröm att möta Arsenal alla veckor.
Så att, ja. Sen så är det, jag ser att det är fyra stycken matcher som rankas som en fyra i rad. Men det är ju först i mitten, slutet på januari. Och ja, jag tycker inte att man behöver tänka att man måste skeppa något av Pulisic, Abraham än på ett bra tag, om vi inte ser indikationer på att de börjar roteras eller gå ner i form. Men det är i alla fall så jag ser på det. André Widheim Ekelund berättar att han har dragit sitt wildcard. Och undrar om du har dumt eller rätt, det är svårt att svara på för oss. Men han nämner några spelare han har tagit in, och jag anar lite vad du kommer säga om det, i alla fall någon av dem. Men han har bland annat bytt in Zaha, Aubameyang, Trent, Ings. Vill du kommentera någon av de här spelarna?
Aubameyang har ju sagt att jag inte tycker att han gör skäl för sitt pris. Annars var vi med. Zaha och Ings kan vara absolut fina differentials.
Oh, Trent var med, skriver han också.
Ja, Trent, han älskar man ju. Oh. Sen får man ju liksom vara beredd på att man får sätta honom på bänken i Game Week 18 kanske. Mm. Om man har tillräckligt bra lag. Men han gillar ju.
Oh. Nej, det var väl framförallt Aubameyang som jag tänkte lite på där. Men Ja, en annan fråga om chipsen. Det är Fredrik Ola von Jonsson som undrar när man ska använda sin free hit.
Jag hade sparat den. Jag antar att han blickar mot Game Week 18 här som ett eventuellt läge att dra det. Men jag tycker att man kan få ihop tillräckligt bra lag ändå. Det kommer komma Game Weeks där man kommer behöva free hit i större utsträckning än vad man behöver när endast ett lag av intresse inte har match. Så att jag tror att man kan få upp en bra elva ändå i Game Week 18 och hade behållit min free hit till senare.
Ja, det är ju lite hur man är upplagd som person. Det man vill är ju att maximera sina poäng. Och det finns ett case för användaren i Game Week 18 då det är många av de lag som man vill ha mycket spelare utav. Antingen då i Liverpool som blankar eller Leicester City, sådana lag som möter varandra eller har tuffa matcher. Samtidigt då om man drar en free hit, ja men vad gör man? City och Leicester som möter varandra. Skippar man de spelarna, det är inte säkert att det kommer falla så väl ut, för att det kan mycket väl vara så att Vardy utnyttjar Citys svaga försvarsspel och jag kan se både Sterling och De Bruyne ta ordentliga poäng här, så att det är ganska svårt. Free it kan man ju använda antingen vid en double game week för att få in ett riktigt kanonlag, eller så som jag har använt det på senare tid är när det är blanka Game Week och det är väldigt många lag som blankar, och ofta så är ju det utav topplagen för att det är de som har gått långt i kupperna och får flyttade matcher och sådana saker. Och jag vet förra säsongen så var det någon sån Game Week där det var väldigt få lag som spelade, och jag tror vi var inne på det tidigare. Jag har inte hört något mer om det, Stefan. Men i år ska de göra ett sånt här uppehåll. Kommer du ihåg att vi pratade om det? Att bara hälften av lagen kommer spela en game week. Sen så hur de gör i fantasy vet jag inte. Att det bara är 10 lag som spelar en vecka. Och så vilar 10 lag. Veckan efter så spelar de andra 10 lagen. Så vilar de. Kommer du ihåg att vi har pratat om det?
Ja, absolut. Det är något som kommer hända också. Men ja, det mest logiska är väl att de gör bara en lång game week där, som pågår under 2 veckors tid för att inte röra till det allt för mycket i fantasy.
Ja, det kommer röra till det. Men det blir intressant när vi närmar oss där och se hur de lägger upp det. Men det får vi återkomma om. Men så tänker i alla fall jag med free hit, att jag avvaktar. Jag vill ha information om hur det kommer se ut med de här blanka och dubbla gameweeksen innan jag börjar spendera mina chips. Och att West Ham och Liverpool inte har någon match i gameweek 18, nej, det lockar inte mig. Sista frågan vi har fått in på Facebook som jag tänkte ta var från Lukas Samuelsson. Och vi har väl pratat ganska mycket om det, men du kan få säga lite till, Stefan. Tottenham ser intressanta ut under Mourinho. Vem bör man hålla koll på och ta in?
Ja, Tottenham ser intressant ut, men det är fortsatt bara 2-3 matcher vi har sett. Så att, vi såg även liknande effekt under Solskjær i början när han tog över United. Så att, vi ska inte säga att det är permanent. Och spelschemat är okej, okay, inte fantastiskt. Så därav lutar jag mot Ali på grund av värde. Sen tycker jag att Aurier också känns intressant med sin offensiva ytterbacksroll. Men då kanske framförallt i lättare matcher. Men Ali är den jag kikar mot, även om jag tycker såklart att Son också har imponerat här till en inledning. Kane är jag fortsatt inte intresserad av då. Jag tycker att man måste förvänta sig mer av en 11 miljoners forward än vad vi har sett från hans del.
Ja, och jag tycker att du är inne på en sak som man verkligen ska ta upp. Det är att vi har sett Tottenham 2 matcher i Premier League, 1 match i Champions League. Gjort mycket framåt men även släppt in mycket bakåt. De har varit nära att tappa matcher och jag skulle vilja se hur Mourinho, om han har lärt sig någonting och hur han kommer agera vid motgångar och förluster. Kommer han börja hänga ut spelare som han gjorde i United till viss del och i Chelsea i sina senare sessioner. Eller ja, hur kommer han agera just i de sessionerna? Det kan ju bli fullständigt kaos också. Så att ja, man ska vara lite avvaktande kring Tottenham, men samtidigt så får man inte vara dum. Klart man ska hoppa på och chansa. Både du och jag har ju pratat Alisson, Ore. Man kan vara där, men man ska vara medveten om att det har gått extremt kort tid och hittills har det varit lite stolpe in för Spurs. Vad händer när det blir stolpe ut? Det vill jag se. Yes. Har vi fått några frågor från Twitter?
Det har vi absolut fått. Johan Näslund, han undrar om man ska skeppa eller greppa Firmino.
Ja, jag hade inte tagit in honom nu. Och det är väl mycket sett till att jag inte tar in Liverpool-spelare inför Game Week 16. Då de har en blank i Game Week 18. Jag gillar Firmino. Men som sagt, de är blank i Game Week 18. Sen så har de lite tuffare spelschema ändå efter Game Week 18. I alla fall sett till det spelschema de har fram till Game Week 18 som är jättefint. Men därefter blir det lite tuffare. Jag tror ändå att Liverpool kommer ånga på och ta poäng. Och Firmino kommer säkert vara med där. Men nej, jag hade inte tagit in Firmino som det är nu.
Nej. Robin Åslund, han undrar om vi kan fixa fram odds från Coolbet på att Ole Gunnar Solskjær ryker efter den här veckan.
Ja, det brukar ju gå och spela på det mesta. Nu vet jag inte, jag har inte det framför mig nu, men det brukar finnas olika specialspel. Ja, vi får kika på den helt enkelt.
Ja, absolut. Linus, sista fråga då. Vad tycker ni om att ha två målvakter att rotera emellan?
Det är så jag har gjort under ganska många säsonger, så jag tycker att det är helt okej. Ja, det är så vi har det just nu i poddlaget med Pope och Heaton. I mitt privata har jag nu gått på att bara ha en spelande målvakt och istället investera pengar och kanske börja luta lite mer mot det, för att jag tycker det är svårt samtidigt och det är ofta man gör fel. Man tror att den ena målvakten ska ta poängen och ta den andra, så blir man bara förbannad. Så att sitta med en målvakt och sen, som har ett bra spelschema och sen eventuellt offra ett byte på en målvakt om de går in i en tuffare period. Det kanske man kan planera för om man har lite framförhållning. Men nej, jag tycker inte alls att det är fel att rotera. Men det är lite vad man har för prioriteringar. Tidigare har man väl sett att antingen har man en lite dyrare målvakt som man sätter, och då har man inte någon som roterar. Men nu har vi även sett den här säsongen att det är många som går på runt 4,5 målvakt i Pope, Heaton, Henderson, och egentligen inte ha någon backup där för att man vill investera pengarna ute i banan helt enkelt.
Ja, jag tror faktiskt mer och mer på den strategin, för som du säger, det är extremt svårt att sätta rätt målvakt på plan. Ofta så tar man två billiga målvakter från mellan klubbarna och sen så sätter man dem på planen om att hemma matcher mot lite sämre motstånd, och då kan det vara att ja, men de är bättre, men de får 2-3 skott på sig, de släpper in ett av dem och då blir det väldigt dåliga poäng på målvakten, medan liksom en duktig målvakt som Ryan eller Henderson, ja, men de kan få massa skott på sig, och när det går bra, ja, men då tar de både räddningspoäng och bonus, och när det går dåligt, ja, men då har de i alla fall gjort några räddningar och plockar kanske någon poäng på det. Så att jag börjar mer och mer luta över till att man ska satsa på de bästa målvakterna som är bra prissatta då.
Mm. Yes, hade vi något mer?
Nej, det var sista frågan.
Mm. Ja, men härligt. Nu som sagt, det här blir ett speciellt avsnitt när vi ska blicka fram till Game Week 16, trots att Game Week 15 precis har inletts. Men jag hoppas ändå att ni kan finna nytta i avsnittet, och Vi är tillbaka igen nästa vecka för att snacka ner Game Week 16. Stort tack för att ni lyssnar och så hörs vi framöver. Hej då!
Det gör vi. Hej då!
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.